Att lovsjunga Herren och att använda sig av lyfta fram de löften han har gett oss i sitt ord. Det tror jag är en manifestation som vi ibland måste göra och behöver göra. För att också öppna vägen för det Gud vill säga. Jag som predikar nu och då, det händer ibland, märker ju den stora skillnaden att komma till en plats där man får lovsjunga Herren och på det sättet rensa luften och öppna inte bara luften utan öppna mitt eget hjärta för Guds ord. För lovsång, det är någonting som Gud vill ha. Och inte alltid är det så att vi känner för det. Vi kanske har olika problem och olika situationer som vi lever i och som påverkar våra känslor. Så det är långt ifrån alla gånger som vi känner för att sjunga lovsång. Men då säger Bibeln att vi får offra lovets offer till Gud. Inte för att vi känner det, men för att vi vet att det är vad han vill ha. Han vill ha våran lovsång. Och det är väsentligt för oss att lyda Gud. Det är en välsignelse att lyda det Gud uppmanar oss att göra. Vi är ju människor, de flesta av oss. Och då har vi ju en förmåga eller en olat ibland. Att vi tar till oss ovanor. Det finns vanor och det finns ovanor. Har du tänkt på det? En ovana som vi människor ofta har är att vi trotsar. Vi blir trotsiga. Vi börjar tala om olika trotsåldrar. Att nu har våra barn kommit in i trotsåldern. Och det är en jobbig situation både för barnen och föräldrarna, inte minst. Och det börjar ganska tidigt i en människas utveckling och i en människas liv. Att man kommer in i trotsåldern. Men den där trotsåldern verkar hänga med ganska länge i livet och bli mer eller mindre intensiv. Och det tycker jag är en sak när små barn sätter sig emot och blir lite grann trotsiga. Men när vi vuxna människor börjar bli trotsiga, då blir det jobbigt. Och när vi är trotsiga gentemot Gud, när han har gjort sanningar klara för oss, när han har talat till oss på olika sätt, framförallt förstås genom sitt ord, och vi har fått klart för oss. Ni vet hur det kan vara, att ibland så blir vissa sanningar i Bibeln väldigt tydliga och vi säger att vi har fått en sån här aha-upplevelse. Och sen att vi då bara vänder den där aha-upplevelsen ryggen och vandrar vidare utan att låta den aha-upplevelsen skapa en aktivitet i våra liv. En aktiv handling som svarar gentemot aha upplevelsen och det Gud har talat till oss, det tror jag Gud vill kalla för trots. Att bara vända det där ryggen och gå vidare utan att låta det få ske det som Gud hade tänkt. När det handlar om vår tillbedjan till Gud, så är det också där någonting som vi behöver förstå, att det handlar väldigt lite egentligen om känslor. Sen att känslorna kan ibland bli översvallande i vår lovprisning till Gud, det är liksom bonus. Men det som är det väsentliga och det viktigaste i det sammanhanget är att lyda Gud. Att det är vad Gud vill ha. Gud vill ha vår lovsång och vår tillbedjan. Vi ska läsa ifrån Johannes evangeliet. Det fjärde kapitlet. Och jag läser ett ganska långt sammanhang. Det är för att Guds ord är levande och verksamt. John, the fourth chapter 4. Och det är ju ett välkänt ställe om Jesus och lärjungarna på väg. Och mötet med den samaritiska kvinnan. Och jag läser ganska många verser i det här för att vi ska få med oss sammanhanget. När Jesus fick veta att fariséerna hade hört att han vann flera lärjungar och döpte fler än Johannes. Men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. Så lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar. Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten och Jesus sade till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in till staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sade till honom, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är du väl för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sade till honom, herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa, herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sade till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sade till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket, kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom, rabbi, ät. Men han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra, inte kan väl någon ha kommit med mat till honom. Men Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord då hon vittnade, han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sa till kvinnan: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Amen. Herre, nu ber jag för det här ordet som vi har öppnat, Herre, att det också ska öppnas för våra hjärtan och våra sinnen, Herre. Jag ber att ordet ska verka på det sätt som du vill, rakt in i våra liv, och få oss att tillbe dig, Herre, i ande och sanning. Amen. Judarna och samariterna var ju inte de sötaste vännerna, kan man säga, utan det fanns en historia som utgjorde att på det här Samaria fanns det här berget Gerizim, som omtalas i Gamla testamentet, där Gud uppmanade Israels barn att därifrån det berget välsigna. Och så fanns det ett annat berg intill som hette Ebal. Och det berget stod för förbannelsen. Så det är klart att om man fick välja vilket berg man skulle upp för att be ifrån, så var det väl självskrivet att man valde Gerizim. Och samariterna, de hade valt det berget som sin gudstjänstplats. Man byggde ett stort tempel där och hade sin gudstjänstfirande församling samlat på det där berget, hade haft det i många hundra år. Jag tror att det var på 400-talet före Kristus som man byggde det där templet. Och jag vet att det var år 129 före Kristus som det templet raserades och jämnades med marken. Det fanns alltså inte längre kvar, men det hade funnits där en historia att vi har tillbett på det här berget. Välsignelsens berg. Samariterna var lite för mer, tyckte de, än judarna, eftersom de höll fast vid Moseböckerna. Det var deras bibel. De förkastade profetböckerna, men Moseböckerna, lagen och det här, allt detta, det var deras bibel. Jämfört med judarna som hade sin helhet och tyckte att de hade ju mer därför. Men hur det nu var, så hade man genom det här nu fått en lite komplex gentemot varandra. Judarna tyckte sig vara för mer, och samariterna tyckte sig vara för mer, och att de hade den rätta platsen för tillbedjan, där Gud hade sagt välsigna från detta berg. Så vi förstår alltså att konflikterna fanns där, och att samariterna och judarna inte kunde umgås med varandra och inte gärna gjorde det. Och för en normal jude så gick vägen förbi, runt Samaria, hellre än gå genvägen över berget för att komma till den här platsen dit nu Jesus var på väg. Han skulle vända Judén och vända tillbaka till Galileen. Och då står det något märkligt här i början, att han måste då ta vägen. Det var inte alls så. Inget måste på det sättet. Men lite längre fram i den här bibelberättelsen så talar Jesus om någonting som han hade ätit. Hans mat var att göra Guds vilja. Och jag tror att när det blir på det sättet, att man lever så nära Gud, att hans vilja blir ens mat, att hans tankar blir mina tankar, att hans vilja får bli min vilja, då tror jag att det blir dessa måsten i livet, där man bara måste. Därför att det finns någonting som driver på, som manar en, som är starkare än din egen vilja. Och jag längtar dit. Att Gud kan bli mig så nära, att hans vilja får bli mina måsten. Att hans tankar får bli mina tankar. För jag tror att vi kan också vi få leva det livet. Att leva det livet som Jesus levde när han gick här nere på jorden. Det kan han låta oss få leva. Han säger längre fram i Johannes evangeliet att samma saker som jag har gjort ska ni också göra. Och ännu större. Att vi får komma ett steg till, därför att Jesus bor i mig. Jesus bor i dig. Och samma kraft som var verksam i honom när Gud uppväckte honom från de döda är verksam i oss. Vi är ett med Kristus. Och det är så väsentligt och viktigt att vi förstår det här. När vi nu går framåt och vidare i den här texten. En underbar text som handlar om Jesu måsten. Och Jesu tillfredsställelse att få möta en syndare som man får vägleda till livet med Jesus. En kvinna i Sykars brunn. Han hade ju kunnat gått in i staden Sykar, där det fanns massor av samariter som han hade behövt övertyga och på något sätt överbringa den här konflikten. Men han valde en kvinna. Och en kvinna, inte vilken kvinna som helst, utan en kvinna som var illa ansedd i samariternas ögon. Fem män hade hon haft och den hon nu hade var inte hennes. Alltså hon levde ett liv som gjorde att många såg ner på henne. Att hon gick till Sykars brunnen den här tiden på dagen var ett tydligt exempel och ett bevis på att hon inte ville bli synlig. Hon ville inte visa sig för andra. Hon smög iväg mitt på dagen när alla andra låg där hemma och hade siesta. Hon ville inte visa sig. Hon ville inte bli utsatt för fingerpekanden och samtal bakom ryggen. Hon ville smita iväg när ingen märkte henne. Men Jesus såg henne. Och Jesus, juden Jesus, bad den samaritiska kvinnan om vatten. Bara en sån sak var otänkbar, både i samariternas ögon men även i judarnas ögon. Att en jude skulle be en samarit om vatten. Och för att göra det ännu värre, att be en kvinna, som man, be en kvinna om hjälp. Det var så många omöjligheter som Jesus gjorde och klev över gränsen för vad som var normalt och vad som var lämpligt. För att möta en kvinna och för befria henne från alla bundenheter hon hade över sitt liv. Kvinnan var fäst vid det här berget som platsen för tillbedjan. Ni tillber i Jerusalem, men det är ju på det här berget. Hon hade läst Moseböckerna fram och tillbaka många gånger, som alla samariter gjorde, och hade fått klart för sig att berget Gerizim var berget för välsignelse. Men Jesus vill lyfta henne ut ur platsen för tillbedjan. Är inte berget, är inte huset, är inte staden. Platsen för tillbedjan är ditt hjärta. Du är platsen för tillbedjan. Det är en stor skillnad. Att vi måste till Högberget i Kramfors för att tillbe. Och det är enda platsen i den här kommunen där man kan tillbe. Och dit ska alla människor. Om det vore nu så, på den där skräphögen, att det var där tillbedjan skulle ske. Men så var det för den här kvinnan, att det fanns ingen annan plats, utan det var på det här berget man skulle tillbe. Och hon var så övertygad att hon försökte också övertyga Jesus, juden Jesus, om att det är ju på vår plats i Samaria. Det är ju här platsen är för tillbedjan. Man ansåg som samarit också att detta berg var detsamma som kallas för Moria berg i Gamla testamentet, där Abraham bar upp sin Isak för att offra honom. Det fanns många som också ansåg att det här berget var det berg där Elia steg upp med de här 400 Baalsprofeterna. Ni vet, det fanns många aspekter som ville lyfta fram det här berget som något mycket speciellt. Platsen. Och så kan det vara för oss också, att ibland så blir vi förblindade i tron att vi måste vara där på den platsen för att få komma i kontakt med Gud. För att få göra de där upplevelserna som det omtalas om så mycket på den platsen. När jag hade förmånen att för något antal år sedan på slutet av 90-talet var jag till Pensacola, Brownsville i Florida för att besöka väckelsen. Och det var en upplevelse att få möta en plats, en församling som hade fått uppleva Guds besök. Helt klart. Det besöktes av tusentals människor. Tusentals människor från hela världen som ville besöka platsen för Guds uppenbarelsen, för Guds besök. Pensacola, Brownsville, församlingen i Brownsville. Och jag kom dit tillsammans med min syster och hennes man och hans bror. Och fick vistas där en vecka med den här fantastiska väckelse. Med möten varje kväll. Och min systers husmor, så att säga, de bodde hos, jag fick bo hos en församlingsmedlem. Och de bodde hos en annan, min syster och hennes man. Och den här kvinna, hon var så mån om oss att vi verkligen skulle få uppleva allt det här. Och framför allt att vi skulle få förbön, inte av vem som helst, utan vi skulle få förbön av broder Kilpatrick och Steve Hill. De som var förgrundsfigurerna, pastorerna i den här väckelsen. John Kilpatrick har skrivit en bok som heter, som beskriver den här väckelsen, hur den startade och hur församlingen hade bett till Gud om väckelse i många, många, många år. Och när väckelsen kom. Han var en av förgrundsfigurerna. Och hon var så mån om att jag skulle verkligen få förbön av honom. Att jag såg hur församlingen, hur man var samlade. Och när inbjudan kom så var det som en lång kö av människor som sökte sig fram förstås. Men framför allt så märkte jag det jag såg, för de hade ju förebedjare, säkert ett hundratal förebedjare som hade blivit smorda med olja och avskilda för den uppgiften. Men jag såg ett beteende som jag blev lite irriterad över. Det var att huvuddelen av dessa människor sökte sig som en orm så här bland alla som var framför förbön för att de skulle få förbön av en speciell person. Det dög inte med vem som helst av de här förebedjarna, utan man skulle ha förbön av John Kilpatrick, pastorn i församlingen. Och jag tog illa vid mig när jag såg det där. Jag tyckte att det var lite personfixering. Men så en dag så sa min systers värdinna att jag har avtalat med John Kilpatrick, min pastor, att han ska se till att ni får speciell förbön. Och ni ska gå till höger när ni går fram för förbön. Så ska han se till att han finns där för er. På mitt rockslag, så här på kavajslag, stod det gästpastor. Gästpastor. Och det var något speciellt också. Att man skulle ha en speciell förmån att få förbön. Och vi gick fram och vi fick ju den där förbönen. Jag hade nästan förväntat mig att jag kommer att få en elstöt på 7000 volt. Men ingenting hände ju. Jag kände ju ingenting speciellt. Men det var så viktigt att jag skulle få den där förbönen av just han. Nu tror jag att inte det är så viktigt på det sättet. Men jag tror samtidigt att det finns någonting som förknippas när Gud har kommit på besök på en plats. Att få bli besmittad av den anden. För det som gjorde kanske starkaste intrycket på mig var att det fanns en sån kärlek i församlingen. På söndag var det den gudstjänst som var bara bokad eller avskild för församlingen. Då skulle man kunna komma till kyrkan och man skulle kunna måste ha visa upp sitt medlemskort för att komma in. För annars var det så många gäster att församlingen aldrig fick komma in. Men söndag var det församlingens dag. Men jag som bodde hemma hos en församlingsmedlem, jag skulle få komma med och jag fick följa med honom. Han var söndagsskollärare. Han gick dit, åkte dit väldigt tidigt, en timme före gudstjänststart. Och då stod det redan en lång, lång kö av medlemmar med sina medlemskort framme för att de skulle få komma in i sin kyrka på sitt möte. Och så kommer jag, gästpastor står det här, och det är det jag hade att komma med. Och så min söndagsskollärare som skulle in och förbereda sig. Och han drog i mig och jag gick förbi hela kön här som stod och höll sina medlemskort. Och jag fick gå förbi hela kön och komma in först, trodde jag. Det hade ju kommit in en del förstås. Sanningen var att kyrkan var nästan överfull redan. Och fortfarande så stod en lång, lång kö kvar utanför. Men jag blev insläppt alltså utan medlemskort därför att jag var tillsammans med söndagsskolläraren. Kommer in i kyrkan och fullt överallt. Jag gick där och lite fundersam, var ska jag sätta mig? En äldre dam i en bänk fick ögonkontakt med mig och log med hela sitt skrynkliga ansikte och ställde sig upp och sa: "You, come here, take my place." Hon lämnade sin plats för att gästpastorn skulle få sitta och uppleva gudstjänsten på plats. Själv skulle hon gå in i ett rum intill där de hade storbildsskärm för att ta del av gudstjänsten. Den kärleken och hjärtat för att du ska få med dig någonting härifrån när du åker hem. Den var så, den här anden. Anden var man mån om att du ska få ett möte med den helige ande som gör att du aldrig blir densamme igen. Om du visste vem det var som hade bett, som bad dig om att få vatten, så skulle du ha bett honom, säger Jesus. Och han ska ha gett dig vatten så att du aldrig behöver komma tillbaks. Aldrig bli törstig igen. En inre källa som väller fram. Det fanns en tid i vår förväckelse där det var det väsentliga och det viktigaste att se till att människorna som kom med i församlingen inte bara blev döpta i vatten utan också blev döpta i anden. Sök dig fram och få dopet i den helige ande. Och det var ju många olika upplevelser med det. Men i varje fall, man var mån om att man skulle ha del av den helige ande. Jesus försöker övertyga kvinnan att det inte på det här berget, inte i Jerusalem ens en gång, som det kommer att vara det väsentliga att vara när man tillber Gud. Utan det väsentliga är att tillbe i ande och sanning. Och i det sammanhanget så talar Jesus gång på gång om den helige ande. Och han talar om honom som sanningens ande. Ande och sanning, sanningens ande. I det 16:e kapitlet i Johannes evangeliet så talar han om den här sanningens ande. Från vers 13 läser jag. Men när han kommer, säger Jesus, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt, därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Här försöker Jesus göra klart för lärjungarna att förstå vikten av att ta emot den helige ande. När han sen säger att lämna inte Jerusalem förrän att ni har fått uppleva andens dop. Dopet i den helige ande. så talar han utifrån en erfarenhet han själv har haft över sitt liv och sin tjänst. Jag sa här om sistens när jag predikade om att Jesus var en människosonen när han gick ner på jorden, framför allt. Det han talade om ofta när han talade om sig själv, så talade han om honom själv som människosonen. Inte om Guds son, utan han talade om sig själv som människosonen. Och han var en människa som du och jag. Bibeln talar om att han var som oss, men han var ju utan synd. Men att det var väsentligt för honom att beskriva det här, den helige ande, på ett sätt som gjorde det att lärjungarna blev nästintill, fick begär. Insåg att det här bara måste vi ha. Det här måste vi ha. Oavsett vad som hände sedan, så var de väsentligt viktiga. Såg de det som viktigt att stanna kvar och verkligen vänta in den helige ande. När Jesus talar till kvinnan om betydelsen av sanningens ande, att tillbe ande och sanning. Det handlar inte om platsen. Det handlar inte om berget. Det handlar om ditt eget liv, ditt eget hjärta. Andens uppgift, sanningens ande som skulle förhärliga Jesus. Och det är det som är så intressant och fantastiskt i upplevelsen av den helige ande över sitt liv. Att den helige ande vill inte lyfta upp oss i första hand och göra oss så märkvärdiga att nu har jag fått den helige ande. Och jag är, utan den helige andes uppgift är att förhärliga Kristus. Så vad som händer i våra liv när den helige ande kommer över oss, sanningens ande, så vill han måla fram Jesus Kristus för oss. På ett sätt som gör att vi börjar förstå och ana vem Jesus är. Och framförallt ger oss en hunger att lära känna honom. Att studera ordet ännu tydligare, vad Jesus gjorde och sa när han gick ner, här nere på jorden. Därför att det finns, han har gett oss exempel för att vi ska göra som han har gjort. Paulus talar också om den helige ande. Han talar också om andens gåvor. Men han talar om den helige ande bland annat i första Korinthierbrevets andra kapitel. Så talar han om den ande som vi har fått kontra vad som finns i världen, världens ande. Och så säger han så här ifrån vers 9 i det andra kapitlet. Jag kan ta ifrån den sjunde versen. Vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt den som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan en ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Underbara ord. Vi har inte fått världens ande, utan anden från Gud för att vi ska få veta. Vi ska veta vad vi har fått av Gud. Ibland så kan man komma i tvivel och undran och fundera lite grann över vad det är som vi har fått, helt enkelt. Vilka gåvor vi har. Vilka möjligheter som Gud har för oss som tror. Och därför så behöver vi ännu mer förstå betydelsen av att söka hjälparen, den helige ande. Inte som en engångsupplevelse, utan att leva i den välsignelsen som det är att ha fått den helige ande. Vår vägvisare genom livet. och följa hans anvisningar och hans råd. När Jesus talar om anden så använder han på grundtexten ordalydelse som handlar om just att den helige ande är rådgivare. Och när vi talar om det här i söndags så nämnde jag om det som står i Gamla testamentet om den ande som vilade över Jesus. Alltså om kunskapens ande, vishetens ande och allt det här. Det är liksom en karaktärsbeskrivning av den helige ande, hur han är och vem han är. Vi har inte fått världens ande utan anden från Gud. Första Johannes brevet, första Johannes brevet, det andra kapitlet. Så läser jag några verser där. Från vers 20. Första Johannes brevets andra kapitel. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Och så talar han vidare om antikrist ande gentemot Jesu ande. Och sen säger han i vers 27. Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Understryker här ytterligare betydelsen av den helige ande, sanningens ande, som skulle påminna oss om allt vad Jesus har sagt och som också skulle låta oss få veta vad som kommer att ske. Jesu egna ord om den helige ande. Och här förtydligar Johannes det kanske ett snäpp ytterligare, där han förklarar och anser och tycker att vi behöver ingen lärare, utan den helige ande vill lära oss om allt. Nu tror jag ju att vi har väldigt stor nytta av smorda lärare. Det är inte för intet vi har fått sådana. Och sådana som har skrivit böcker av erfarenheter som de har varit med om och kan dela med sig av. Det har sin starka och stora betydelse för oss. Men jag tror att vi måste inse och förstå att det finns ingenting som kan jämföras med Guds egen ande när det handlar om kunskap och insikt. Det vi läste om, det jag nämnde om den helige ande som skulle vara med oss och visa oss allt det som Jesus har gjort och sagt och vad han vill påminna oss om och vad han vill leda oss in i. Så tar han i samband med det om sanningens ande kontra världens ande. Och att det finns en väsentlig skillnad. Sanningens ande har hela kunskapen om Guds plan för världen och för dig och mig som människa. Medan världens ande lever i ett andligt mörker som gör det svårt, om inte omöjligt, för dem att blicka in i Guds rådslut och Guds tankar för dig och mig. Så om vi vandrar på det sättet och lär känna Guds ande på det sättet, att vi kan urskilja hans tilltal till oss utifrån alla andra tilltal. Ibland kan det vara en sån mängd budskap till oss att vi har svårt att sortera. Vad är det som är från Gud och vad är det som vi är våra egna tankar eller andras tankar? Och jag tror alltså att det finns en möjlighet för oss alla att få veta vad Gud vill med oss. Få veta vad Gud har för gåvor till oss och så vidare. Om vi lever nära Herren. Om vi söker hans ansikte och hans rike först. Så ska ni få allt det andra, säger Jesus. Om jag nu avslutar med att visa lite exempel från Jesu liv här nere på jorden. hans beroende av den helige ande. Han var en människa som du och jag med våra svagheter och brister. Han var också en människa på det sättet. Han var människosonen. Han var helt beroende också han av hjälparen, den helige ande. Och gång på gång, om man studerar Jesu liv när han gick här nere på jorden i evangelierna, så hittar vi exempel både på att han var helt beroende av att komma in i sammanhang där det handlade om att komma in i trosatmosfär, som jag talade om här om sistens. Jag talade om vikten av att ha en växande tro, tron som ett senapskorn. Men hur väsentligt det kan ibland vara att vi kommer in i ett sammanhang för att få ett genombrott, att få ett bönesvar som vi strävar efter och längtar efter. Att vi inte kan vara med vem som helst, utan vi måste söka oss till en gemenskap som tror på Gud. Och där vi upplever att vi är bland syskon. Det är så underbart att få komma in i en Guds församling där vi känner att vi hör samman. Ett hjärta och en själ. Och när vi samlas och tillber Gud i en sån gemenskap, så kan under ske. Så kan vad som helst hända. Jesus var beroende av den helige ande när han gick här nere på jorden. Jag ska bara ta några exempel från Markus evangeliet. Börja på det andra kapitlet i Markus evangelium. Så ska vi strax avsluta här. I Markus det andra kapitlet så handlar det om de här fyra vännerna som tog med sin sjuke kompis på en säng och bar den sängen mellan sig för att söka upp Jesus. Och ni vet att det var så mycket folk så att de kunde inte ta sig in, utan de fick klättra upp på taket och göra ett hål i taket och sänka ner sin vän framför Jesu fötter. Och så läser jag ifrån vers 5. När Jesus ser den här båren komma ner och ser de här männen som har burit hit sin kompis, så står det något fantastiskt där. När Jesus ser det här, så står det så här att när Jesus såg deras tro. Har du en tro som syns? Hur ser tron ut? Vad har tron för ansikte? Vad har tron för kännetecken? Jakob talar om det i sitt brev, om tro utan gärningar som är död, men gärningar som kan visa på tron. Jag tror att Jesus såg deras ansträngning för att få fram den här mannen fram till hans fötter. Det var den tro han såg. Ingenting kunde ställa sig i vägen för dem. Inte människor, inte byggnader, utan de gjorde hål i taket för att sänka ner sin sjuke vän framför Jesus. Han såg deras tro och han säger: mitt barn, dina synder är förlåtna. Till mannen på båren. Nu satt där några skriftlärde och de tänkte i sina hjärtan: varför talar han på det sättet? Han hädar, vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Men hör här. Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva. Han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Alltså, kunde Gud läsa tankar? Jag tror inte han kunde det av sig själv. Utan den helige ande talade till honom och informerade honom vad de tänkte. Han förstod vad de tänkte. Han kände, står det här. Jesus kände i sin ande. Ibland så kan vi få känslor och förnimmelser, upplevelser som vi kan ha svårt att ta på. Men vi får en tanke. Och ibland så kan vi ha svårt att sortera. Är det mina egna tankar eller är det tankar ifrån Gud? Men jag tror att vi behöver bli modigare att gå på de här tankarna. För ibland kan det upplevas, en tanke kan vara som en fjäril som för ett ögonblick landar i vårt sinne för att strax lämna. Och den ger ett sånt oändligt lätt flyktigt intryck. Men det kan vara det viktigaste intrycket för dig här och nu. Att lyda det där tanken, det där intrycket, den förnimmelsen du fick ifrån Gud. Vidare i Matteus och Markus så står det på flera ställen om att han kunde urskilja vad som låg bakom till exempel en sjukdom. Ibland så sa han till anden att lämna den sjuke. Han kunde avslöja att det handlar inte om en fysisk åkomma i första hand, utan en ande som hade påverkat människan på det sättet och gav dem symptomen. I våra dagar så är man medveten om att det finns sjukdomar som inte alls egentligen är fysiskt betingade, utan de är psykiskt betingade. Psykosomatiska sjukdomar som har en annan grund än egentligen en fysisk åkomma. Men det ger utslag i kroppen genom smärtor, genom olika typer av sjukdomar, symptom. Men det har sin grund i psyket. Och hur viktigt det är när man ska ha förbön för människor att man har den helige ande som är Guds röntgenutrustning, som kan röntga en människa helt igenom och avslöja vad det är som det här sjukdomen beror på. Ni vet när lärjungarna hade bett för en besatt utan att lyckas, och mannen kommer till Jesus och säger att dina lärjungar har bett för min son, men de har inte kunnat göra någonting. De har inte kunnat driva ut den här anden. Och Jesus på ett ögonblick så bara näpser han den här anden och mannen blir fri. Och lärjungarna står förvånade och säger, men varför kunde inte vi? Och Jesus säger till dem att denna sort kan inte drivas ut annat än genom bön och fasta, säger en gammal översättning. Alltså olika typer av besvär och situationer vi kommer in i som vi behöver en gudomlig uppenbarelse för att förstå hur vi ska agera och hantera den situationen. Jesus, han visste genom den heliga ande vad som krävdes i förberedelser ibland inför vissa speciella och betydelsefulla segrar. Sanningens ande. Och jag tror att det är det som är det väsentliga för oss idag att förstå. Att den anden finns för oss. Inte så att man behöver ha varit frälst i 23 år och 17 dagar. 3 månader och 17 dagar. För att ha blivit kvalificerad för den helige ande. Utan den helige ande är en gåva från Gud. Som följer på en lydnadshandling. När Petrus får frågan på pingstdagen, vad ska vi göra för att kunna få del av det ni har fått uppleva? Då säger Petrus till dem, omvänd er och låt döpa er så ska ni få den helige ande som gåva. Alltså en lydnad till Gud kan ge oss berättigande för att få mer av Herren. Och ju mer vi lyder Gud, ju mer den helige ande uppenbarar, sanningens ande uppenbarar för oss sanningar som är betydelsefulla för mig i mitt liv och för dig specifikt i ditt liv, så vill han göra det för att vi ska komma vidare, för att han ska kunna uppfylla, ge oss mer av det han har lovat. Så jag tror att den väg vi har att vandra handlar om att komma in i ett förhållande, ett förhållningssätt till Gud som gör oss mer Kristuslika. Att vi får ta del ut mer av den helige ande. Ska vi be tillsammans? Herre, nu ber jag att du ska välsigna våra hjärtan och det ord som har förkunnats idag, Herre. Jag ber att den helige ande, sanningens ande, ska komma över oss än en gång. Över var och en som sitter och lyssnar idag, Herre. Jag ber att du ska tala till oss, Herre, genom ditt ord, Herre. Att ordet ska bli levande och verksamt i våra egna liv. att det ska mana oss till handling, till att närma oss dig. Och då vet vi att du har lovat att då kommer du oss närmare, Herre. Jag ber att detta närmande ska bli en process som för oss allt närmare dig, Herre. Och som gör att den helige ande får mer och mer inflytande över oss. Och får mer och mer till att säga till om, Herre, i våra egna liv, Herre. Jag ber att du ska ge oss urskiljningens ande. Som kan avslöja vad som är rätt och fel i våra liv. I vår tid. I våra sammanhang, Herre. Och att vi får välja din väg med våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Jag ska ta och försöka leta fram en sång tillsammans som vi ska sjunga. Vi tar inte upp något offer idag, utan jag säger så här att det finns möjlighet att ge gåvor till församlingen, ekonomiska gåvor. Det kan finnas en offerbox där i utgången så du kan lägga din gåva där om du vill. Annars så finns det inbetalningskort som du kan få med dig hem och därigenom betala när du betalar dina räkningar på nätet eller så. Men nu vill vi vara fokuserade på Herren. Och är det någon som känner att du vill ha förbön på något sätt så är du välkommen fram. Så ska vi be tillsammans. Det kan finnas olika behov där man känner att jag vill ha Herrens hjälp med mitt liv. Så vill vi stå till förfogande och be och veta att det inte är vi det handlar om, utan det är Jesus som är här och som vill möta dig till ditt behov. Vi sjunger tillsammans med Oslo Gospel Choir.